DIs ledarpodd från Dagens Industri.
Hej och varmt välkomna till DIs ledarpodd. Varmt välkomna säger också till ledarskribenten Tobias Wikström och Dagens Industris politiska redaktör Frida Wallnor. Jag heter Andreas Johansson och det är eftermiddag den 2 maj när vi spelar in den här podden. Andra maj idag, det innebär att det var 1 maj igår och Socialdemokraternas Magdalena Andersson höll ju traditionsenligt ett tal. Var det något som stack ut?
Ja, det som sticker ut tycker jag är likheterna med Nooshi Dadgostars tal. Både Nooshi Dadgostar, vänsterledaren, och Socialdemokraternas Magdalena Andersson var ju i samma stad i Göteborg. Och Nooshi Dadgostar talade någon timma eller två före Magdalena Andersson. Men de talade ju om ungefär samma saker. Bortsett från det internationella och krig och Gaza-Hamas-konflikten så talade man om kampen mot marknadiseringen av samhället. De nämnde faktiskt till och med samma samhällssektorer, el, bank, livsmedel och välfärdssektorn då, så att säga. Och att på dessa områden har då politiken gjort reträtt och marknaden har tagit över. Det var det intrycket som båda ville förmedla. Det var min bestämda observation.
Och jag tyckte att det var intressant att Magdalena Andersson la krutet så pass mycket på Europapolitiken som hon gjorde. Med tanke på att EU-val snart är kanske inte jättekonstigt, men just intresset bland svenska medborgare är inte jättestort när det gäller EU-frågor överlag. Så jag tycker att det var glädjande att hon gjorde det, för den här valrörelsen borde handla mer om Europafrågor och mindre om inrikespolitik. Alltså hennes poäng var ju att skydda demokratin inom EU. Och förslaget handlade om att man ska sätta ökad press på länder som inte sköter sig inom EU ur ett demokratihänseende. Och även införa då en möjlighet att slänga ut länder som inte sköter sig. Och då tänker man ju osökt på Ungern. Men jag tror ju att det här inte bara handlade om Ungern, utan om det här är ju ett sätt för Socialdemokraterna att prata om demokratihot i allmänhet. För att det verkar som att man vill skapa en dynamik hem mot Sverigedemokraterna i den här valrörelsen. Att man, precis som man gör på inom inrikespolitiken här, att man vill ha liksom Sverigedemokraterna som sin huvudmotståndare. Så att jag tror att det här är liksom ett steg i den riktningen.
Vilken betydelse har egentligen 1 maj för arbetarrörelsen idag?
Ja, den har ju dels minskat om man ser det på lång sikt, men den upprätthålls ju genom ett samarbete mellan LO och Socialdemokraterna. LO är ju den del av arbetarrörelsen som har slantarna, och de betalar ju 90 miljoner kronor ungefär, tror jag man har räknat ut, till Socialdemokraterna för senaste valrörelsen då. Och det är ju lite pikant med tanke på att inte ens hälften, så vitt jag har förstått det, av LOs medlemmar röstar på Socialdemokraterna. Så det är ju den här järnhårda förknippningen mellan parti och fack som manifesteras extra mycket en sån här dag, eftersom båda arrangerar det här tillsammans.
I veckan så kom produktivitetskommissionen med sitt delbetänkande. Det handlade bland annat om skatter, transport, infrastruktur, byggande och tillståndsprövningar. Var det någonting som ni reagerade på i förslaget?
Ja, men alltså det var ju jättemycket intressant. Det var ju en gedigen rapport får man ju säga. Vad var det, 670 sidor, 113 förslag. Det jag reagerar på framförallt var ett förslag som handlar om utbildning och när det gäller då högre utbildning, alltså högskolor och universitet, att kommissionen föreslår att man ska införa en form av arbetsmarknadskomponent. Alltså att man i högre grad kan styra elever mot utbildningar där det finns ett större samhällsbehov. Och det här tycker jag låter ju väldigt, väldigt klokt på många sätt, för det har vi ju pratat om ganska mycket den senaste tiden, just när det handlar om bristen på ingenjörer, tekniker och annat, att det blir väldigt många som utbildas som blir kommunikatörer snarare än ingenjörer idag. Och det här är ju lite av en het potatis, man får inte riktigt prata om det här, att man ska liksom på politisk väg styra utbildningen i viss riktning. Även om Mats Persson, utbildningsministern, ju har gjort det och fått väldigt mycket kritik för det när han har sagt att man borde minska anslagen till utbildningar, enskilda kurser, hobbyliknande kurser på distans till förmån då för tekniska utbildningar och ingenjörsutbildningar. Jag tycker det är väldigt klokt. Det borde det pratas betydligt mer om.
En annan sak som produktivitetskommissionen, var ju förra statssekreteraren Hans Lindblad som ledde den. Ett viktigt sjok av de här 113 förslagen handlar om byggande. Och då vill man ju till exempel att det ska kunna göras typgodkännande av flerbostadshus, det vill säga att de ska kunna se likadana ut på olika ställen, och då ska kommunen inte kunna konstra och säga att nej, men så där vill inte vi ha det i vår kommun, utan man ska alltså kunna bygga modulärt. Det är inget nytt förslag, men det är väldigt bra att det sägs igen så att det kanske någon gång kan få genomslag. Man ska inte kunna överklaga bygglov hur som helst om de står i överensstämmelse med detaljplanen. Det kan man göra idag. Det kan bli hur försenat, det kan bli mycket försenat, sådana processer. Och han vill utreda det här kommunala planmonopolet, om det ska kunna ändras. Idag har ju så att säga kommunerna sista ordet om det ska byggas någonting i deras kommun eller inte. Och det är ju en fråga som är mycket under diskussion. Liksom att vissa kommuner är inte så pigga på att växa på det sättet. Och sen så pushar han ju då för det här förslaget om fri hyressättning, som ju har hamnat i ett limbo. Det förslaget kom ju för 3 år sedan. Fri hyressättning vid nyproduktion. Mm. Tack Frida. Och han ger regeringen en liten hjälpande hand. För han säger att om regeringen fortsatt är ovillig, som han skriver i betänkandet, så kan man tänka sig andra varianter. Dels vill han då att man inte ska kunna höja hyran. När hyran en gång har satt så ska den inte kunna höjas årligen med mer än inflationen. Man ska inte få lägga på, som det fanns i det tidigare förslaget, om områdets, bostadsområdets attraktivitet har höjts. Där ska liksom hyresgästerna känna sig lite säkrare. Och sen så säger han då att ja, om man ändå inte vill genomföra det, så kan man väl åtminstone göra det på vissa orter som ett försök. Så att han försöker ändå, tror jag, hjälpa Elisabeth Svantesson, som ju hamnat i en knipa här. För det är väl Sverigedemokraterna som inte är så förtjusta i det här förslaget. Men någonting måste ju hända. Det är ju lågkonjunktur och det sker inga byggstarter just nu. Det skulle ju göra susen för en del byggkalkyler om det här kunde liksom komma på plats eller om processen kunde startas. Så de områdena som är det byggande, det fäster jag mig vid. Mm.
Men ingenjörsbristen och fri hyressättning vid nyproduktion, man pratar om regelbördan måste minskas, tillståndsprocesserna ska förenklas, det ska byggas mer och så vidare. Det här är ju, är det inte att slå in lite väl öppna dörrar? Det är ganska enkla saker, eller?
Jag tycker inte det. Jag tycker att det är lysande att det kommer en sån här en tegelsten på regeringens bord som man måste ta hänsyn till. Just att få det liksom samlat på det här sättet. Det har varit en typ av extern utredare som har tittat på det här, även om han kanske inte är, alltså han är ju moderat, eller hur? Men det är ju ingen som anklagat honom för att gå regeringens ärenden på något sätt. Och jag tycker också att det är väldigt bra att vi pratar om de här frågorna. Både på svensk nivå och på EU-nivå. Det har ju faktiskt den svenska regeringen gjort väldigt bra, att få upp frågan om konkurrenskraft på EUs agenda. För produktivitet och konkurrenskraft är ju nära besläktat. För det är ju uppenbart att Sverige och Europa tappar i konkurrens med både asiatiska länder som Kina och USA när det gäller konkurrenskraft. Så det är viktigt att vi får en sån här rapport, men framförallt att de här förslagen också omsätts i praktiken.
Och på tal om öppna dörrar då, så påstår ju inte heller Hans Lindblad att han har uppfunnit hjulet på nytt. Därför att han hänvisar ju i den här tjocka utredningen, så är det ju återkommande hänvisningar till tidigare utredningar har föreslagit detta och detta, med en massa nummer och referenser och hänvisningar och fotnötter. Så att han säger ju bara att det här, många av de här förslagen finns. Det är bara att göra. Och det tycker jag är väldigt bra att regeringen får den sparken från någon som dessutom kommer från den egna sfären. Han har ju varit borgerlig statssekreterare hos Anders Borg och varit riksgäldsdirektör, och han är ju en skolad ekonom, och hans ord borde väga tungt. Men allt det här handlar ju om politik, och vi har väl förstått att det är svåra grejer.
Ja, precis. Regeringen tillsatte ju den här kommissionen då för 1 år sedan. Kommer regeringen att lyssna på rapporten här då, förslagen?
Alltså, det finns ju framöver mindre hinder från att faktiskt släppa loss när det gäller tillväxtfrämjande åtgärder nu när inflationen dyker som den gör. Så det hindret finns ju inte längre. Plus att man har ju majoritet i riksdagen. Det hindret finns inte heller. Tobias, har du några hinder som du kan bidra med?
Nej, och jag tror också att utredaren sa att väldigt många av de här frågorna är ju inte budgetrelaterade. Det är ju regelförändringar. Det kostar ju ingenting mer än arbetet att få dem till stånd. Och meningen är ju att det här ska ge en boost till Sveriges ekonomi. Så att jag tycker inte de här behöver vara med i några budgetförhandlingar. Sen vet vi ju att liksom regeringen, om man ska få igenom de här förslagen, måste ju vara överens. De kommer ju annars förmodligen att skjutas i sank av oppositionen om det inte skulle vara så att Sverigedemokraterna är med. Jag kan bara inte begripa varför man inte skulle kunna få med dem på de här frågorna. Möjligen finns det en förklaring i att de här säkerhetsfrågorna, inre och yttre säkerhet, har tagit musten ur regeringsarbetet så mycket så att det finns lite för lite politiskt utrymme för den här typen av förslag. Men det måste det bli en ändring på nu.
Det är allt som vi människor drömmer om, fast också det vi typ hatar.
2021 är Paradise Hotel Sveriges mest omtalade dokusåpa. Skandalerna, festerna, profilerna har avlöst varann. Men den här gången ska något hända som hotar hela programmets existens.
Det kan ha skett ett brott här.
Jag blev ju påverkad av produktionen som ville att jag skulle vara tyst och inte prata mer om detta.
Nu släpps Expressen Dock, skandalen i paradiset. Lyssna i Expressens app och där poddar finns.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
En vanlig ramsa i första maj-tågen har ju de senaste åren varit vi vill ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha 6 timmars arbetsdag. Frågan om arbetstidsförkortning har ju seglat upp igen här nu. Varför aktualiseras frågan just nu och vilka är egentligen argumenten för en arbetstidsförkortning?
Alltså frågan har nog aldrig varit riktigt död så att säga, men det är ju när fackföreningsrörelsen som först som en bubblande rörelse och nu har LO tagit ställning för det, även om LOs ordförande inte nämnde någonting om just det i sitt första majtal. Men det är ju LO som har tagit ställning för att vi vill ha en arbetstidsförkortning. Så att debatten är ju på bordet igen. Uppenbarligen är arbetsgivaren inom svenskt näringsliv väldigt bekymrad över det här. Att det här skulle kunna få sätta sig politiskt. Det har också varit så att Socialdemokraternas Annika Strandhäll, som leder en av framtidsgrupperna inom partiet, den som handlar om just de här frågorna, har sagt i Ekots lördagsintervju att hon vill ha en arbetstidsförkortning. Amanda Lind, nytillträtt språkrör för Miljöpartiet, säger samma sak. Och de har ju tyckt så sedan 1981, påpekar hon också, även om de inte har räknat ut vad det skulle kosta än, fast det har gått 43 år eller vad det är. Så att den frågan är uppe igen och det finns alla anledning att ta den på allvar skulle jag tro, därför att det här är ju någonting som verkligen kan slå in i folkdjupet om man inte så att säga börjar argumentera för baksidorna och kostnaden för det här.
Det finns ju ett argument för det här som inte har nämnts direkt, vad jag har hört i alla fall, och det handlar ju om AI, att den utvecklingen som sker inom AI kommer ju att förändra hur vår arbetsmarknad ser ut och hur vi jobbar framöver. Det finns ju en rad rapporter på det här om hur vissa yrken kommer kanske ersättas helt medan andra kommer att förändras och så. Så man skulle ju kunna tänka sig att AI effektiviserar så pass mycket av hur vi jobbar att man skulle kunna jobba mindre framöver. Man skulle annars kunna se det som ett sätt att faktiskt öka produktiviteten, apropå det vi pratade om tidigare. Men det är ju faktiskt ändå ett argument för det här.
Men vid tidigare, tekniska landvinningar, jag menar hela datoriseringen i sig, har ju inte gjort att liksom jobb försvinner, utan det uppstår ju nya jobb. Vi har en stor innovativ tjänstesektor som också bidrar till den svenska ekonomin. Det är så lätt att tänka att vi ska inte växa någonting mer, men, och att vissa jobb är på riktigt och vissa jobb är inte på riktigt, men även att stå och göra latte på ett café är ett riktigt jobb. Och det är en del av tjänstesektorn. Man säljer ju sin upplevelse, inte främst själva kaffet i koppen. Och så jag kan inte se att ekonomin skulle behöva sluta växa och att vi liksom kan slå oss till ro om vi har AI-bottar som kan sköta en del av vårt tänkande. Därför då finns det ju andra sätt som vår ekonomi ska växa på. Andra länder kommer ju att också att stå inför samma dilemma, så att säga.
Men om vi bara kort ska dra vilka argument som framförs i debatten för, så är det ju bland annat då att fler jobb skulle skapas, påstås det, att fler kan dela på jobben i och med att man jobbar kortare arbetsveckor. Också att det skulle innebära ökad effektivitet, att man blir mindre trött och man därmed kan få lika mycket gjort på kortare tid, och att samhällen också skulle spara pengar genom minskad sjukfrånvaro. Men det har ju gjorts ett antal utredningar om det här på 90-talen och 00-talet som kommer fram till att samhällsekonomiskt är det nog ingen hit. Men just det här folkhälsoaspekten tycker jag är i alla fall lite svår att argumentera emot. Men ur en ekonomisk perspektiv så råder det ju ingen tvekan om vad som gäller. Men det kommer vi kanske tillbaka till.
Det gör vi. Jag tänkte att vi skulle ta oss tillbaka lite grann till varför frågan egentligen är så politiskt laddad. Och jag tänker, du nämnde Annika Strandhäll där, Tobias. Hur kommer Socialdemokraterna att hantera frågan framåt?
Ja, alltså om Magdalena Andersson är förståndig så håller hon sig ju borta från den här frågan. Dels därför att det kan ju ställa till det i avtalsrörelsen. Hon och hennes partikamrater är ju stora arbetsgivare runt om i regioner och kommuner. De har ju just nu en avtalsförhandlingar. Det är ju övertidsblockaden av sjuksköterskor till exempel. Och det är klart att det här är ju inte bara en fråga som handlar om politiken, att man ska införa något lagstadgat krav på 6 timmars arbetsdag eller kortare arbetsvecka som man gjort i Frankrike. Det är ju någonting som lika gärna skulle kunna tas fram i avtalsförhandlingar. Och då är ju som sagt Socialdemokraterna stora arbetsgivare som ledande parti i flera regioner. Så det vore ju oklokt. Och sen så tror jag också att S-ledningen nog förstår att det här kostar mycket pengar i form av som ett tillväxthinder, så att säga, och att det inte är en enkel fråga på det sättet. Men jag tror att de tjänar mycket på att frågan bubblar, och det är ju rätt perfekt arbetsfördelning att Annika Strandhäll får sköta den här frågan och Magdalena Andersson lakoniskt kan konstatera att jag noterar att diskussionen pågår.
Men jag tycker politiskt också att det känns som att Socialdemokraterna har väldigt mycket gemensamt med regeringspartierna just nu i många frågor, att man liksom saknar sin nisch. Det har vi pratat om många gånger här, att man tycker likadant i frågan om migration, om kriminalitet, om försvaret och så vidare. Till och med om kärnkraft kanske nu för tiden. Men att det här skulle ju verkligen vara en fråga där man skulle sticka ut från det regeringen tycker. Vilket ju vore ett argument för att driva det. Men jag läste Thomas Ramberg, politikkommentator i DN, som hade en väldigt intressant synpunkt i morse. Han skrev att skulle Socialdemokraterna driva det här så skulle man sätta SD på en väldigt känslig position i och med att Jimmy Åkesson till exempel tycker likadant som moderater generellt när det gäller den här frågan, alltså att man är emot, men att det vore kanske svårt att få med sig SD-väljare på det, för att SD-väljare skulle nog tycka att det låter attraktivt med kortare arbetsveckor. Så på så sätt vore det ju ett argument för Socialdemokraterna att driva det, men jag vet inte hur mycket politiskt spel som man kan räkna med.
Nej, men jag tror att du är helt rätt att Socialdemokraterna ägnar sig åt att identifiera sådana frågor. Och vi nämnde ju hyressättningen tidigare. Det är ju en sån fråga där man bedömer att Sverigedemokraternas väljare typiskt sett skulle vara skeptiska eller vara oroliga inför en friare hyressättning. Och det gör att partiet vacklar, och det njuter naturligtvis Socialdemokraterna av. För det är ju en fråga där de potentiellt skulle kunna göra gemensam sak med Sverigedemokraterna, även om jag inte tror att det kommer att hända.
Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis.
Välkomna sommaren med att res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Avslutningsvis då, Svensk Näringsliv till exempel är ju kraftigt emot det här förslaget. Vilka är argumenten mot arbetstidsförkortning?
Jag vill också förtydliga, Dagens Industris ledarsida är emot. Och argumenten handlar ju helt och hållet om svensk ekonomi och sunt förnuft. Vi behöver ju snarare arbeta mer här i Sverige för att hänga med i den internationella konkurrensen. Vi behöver bli bättre på allt. Och vi har ju en jättestor kompetensbrist som det är idag, inte minst inom välfärden. Så skulle folk då plötsligt börja jobba 35 timmars veckor så skulle vi behöva anställa tusentals sjuksköterskor och läkare och andra. Och var ska de komma ifrån? Det tycker jag är ett väldigt starkt argument emot. Förutom då hur mycket BNP skulle tappa och vad det skulle betyda för statskassan som i sin tur skulle få konsekvenser för försvaret och allt.
Och någonstans så är det ju så att just den lönen till just de här personerna ska ju ändå betalas. Jag tror inte någon föreställer sig att det här ska leda till en lönesänkning. Och det är ju lätt att tänka sig privata företag, ett café, en kommunal verksamhet som har hemtjänst. På pappret skulle man kunna tänka sig att ja, då är de mindre sjukskrivna och då går det jämnt upp. Jag är skeptisk i den typen av liksom generella antaganden.
Mm. Det känns ju lite fel då att säga att vi inte är tillbaka nästa vecka utan vi är tillbaka nästa först om 2 veckor. Men så är det. DI:s ledarpodd är tillbaka då. Jag säger tack Tobias och tack Frida. Och missa för allt i världen inte våra andra poddar. Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Stormens öga. Ansvarig utgivare är Peter Fällman.
Du har hört en podd från Dagens Industri. Podden redigeras av Umami Produktion. Ansvarig utgivare, DI:s chefredaktör Peter Fällman.